CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej och välkommen till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig idag har jag Anna Öster, investeringschef på Länsförsäkringar, och Olof Manner, senior rådgivare på Swedbank. Välkomna hit båda två.
Tackar.
Tack så mycket.
Härligt. Det är den 18 december när vi står och sitter här, och det är säsongens sista avsnitt. Alltid lite extra på något sätt. Man skulle kunna summera en väldigt intensiv höst, men vi har så mycket annat att prata om, så att vi ska nog inte göra det, utan vi ska gå rakt på Riksbankens räntehöjning till noll. Vågar man kalla den historisk?
Ja, det är kaxigt innan den ens har skett, men ja. Absolut.
Ja, men vi vågar väl ta ut kanterna. Mm. Den beslutas ju i detta nu, om vi tror rätt, och annonseras imorgon torsdag. Och så ska vi också prata om att det ser ljusare ut när det gäller två av de riktigt stora våta filtarna, politiska sådana vi har haft under året. Och så kommer det spaningar. Och så veckans viktigaste är väl lite mer oklar. Det är ju rätt mycket röda dagar här framöver. Vi får se vad det blir av den. Riksbanken huvudtemat, men innan dess bara tänkte jag att vi skulle säga någonting kort om barometern från Konjunkturinstitutet som kom här nu på morgonen. Det är ju en väldigt stor och tung mätare på läget i egentligen hela den svenska ekonomin. Och vad säger den, Anna? Eller vad sa den?
Ja, den sa fortsatt lite ner på den här övergripande indikatorn då, som de plockar fram. Vilket var ganska väntat, tror jag. Den brukar lägga PMI lite grann, och PMI fortsatte ner. Och då var det nog förväntansbilden att den här skulle fortsätta ner, tänker jag mig.
Ja.
Hushållen ser lite mer muntra ut kring den svenska ekonomin, vilket kanske har varit ett frågetecken under hösten. Så att de är inte euforiska, men de är inte riktigt lika dystra.
Nej, de var ju jättedeppiga förut. Ja. De var ju nere på lägsta sedan 2012, så det var väl välkommet
att
den kom upp lite.
Så det var ju välkommet, absolut. Ja. Någon typ av justering där. Ja. Men överlag så skulle jag väl inte säga att det är någonting som liksom rockar min världsbild.
Nej,
okej. Bara den siffror.
Är din världsbild rockad av det här?
Nej, jag skulle säga att det var ganska förväntat. Och det är väl också, man kan väl notera då, hushållens syn på den egna ekonomin är ju också okej. Okay. Och inte bara i Sverige utan i Europa och i många delar av världen så är det ju konsumtionen som så att säga stretar emot. Vi konsumerar bra, medan då tillverkningsindustrin och exportorder och industriorder och så vidare går ner. Så att det är väl positivt, och det ska bli spännande att se när vi får facit från både Singles Day, Black Friday och
shoppinghögtiderna.
Ja, och hela julhandeln och så vidare, om det här trycker på.
Ja.
Detaljhandeln var väl väldigt positiva?
Ja, nej, men det,
så det kan väl ha med det att göra.
Ja. Mm. Folk köper på.
Då går vi över till dagens första huvudämne, det som har diskuterats väldigt mycket hela hösten, nämligen det faktum att Riksbanken, tror vi då, Anna, som du påpekade, det har inte hänt än. Men
nej, jag tycker höjer, vi
tar ut den. Höjer räntan till noll. Den har ju varit på minus sedan februari 2015. Det finns mycket att säga om det här. Vad vill du börja med, Anna?
Oj, valfritt. Ja, nej, men det är ju härligt att räntan kommer upp till noll imorgon. Det måste man väl ändå säga som det första. Och jag tror ju att vi kommer ligga kvar där väldigt länge sedan, om man ska liksom dra ut tangenten lite grann. Jag får säga att negativa räntor känns omodernt. Så jag tror inte att vi kommer gå tillbaka i första taget.
Nej. Och du, när vi pratade lite innan här, var ju väldigt glad över, och jag hade rätt sa du, för du sa när vi träffades i den här podden. Den 11 september, då pratade vi om just det här, för då såg det inte alls ut som att Riksbanken skulle kunna få den här höjningen på plats, om man bara tittade på vad som hände i ekonomin och hur det såg ut. Och du sa att, jag frågade er, vad krävs för att de skulle kunna höja? Ingenting, sa du. De har bestämt sig.
Ja, och sen är det ju det där med ingenting, hade man rätt eller inte, det har ju inte varit ett vakuum sedan dess. Utan man kan ju också hävda att Olof hade rätt då, för att försöka vara lite mer ödmjuk, med att han radade upp en massa saker som var tvungna att hända. Och väldigt många av dem har ju hänt.
Precis.
Så att de har ju haft lite vind i seglen också. Och det är ju det där som är problemet när man ska både liksom utvärdera sina egna synpunkter men även vad andra gör. Att vi kan ju aldrig jämföra med någonting annat. Det är aldrig så att
det
vi får testa
ingen kontrollgrupp.
Nej, vi får inte testa den här perioden med en annan utveckling och se om de hade höjt ändå.
Nej.
Men det har väl varit ett hyfsat gynnsamt läge för dem under hösten. Trots allt, med några motgångar såklart. Men det är ju väldigt ovanligt att det inte kommer några sådana. Så det vore väldigt, väldigt förvånande om de inte höjde imorgon. Och det är också förväntansbilden på marknaden. Det är inprisat. Det gör ju också att motståndet rimligen borde vara lite högre mot att inte leverera den här höjningen. För då får man marknadskonsekvenser rakt in i julhelgen här nu med lite sämre likviditet och så vidare. Jag har väldigt svårt att se att man skulle önska det.
Ja, det vore den största överraskningen på väldigt, väldigt länge.
Om de
inte, Och Olof, du sa ju då, du trodde ju mer att nej, men det kommer krävas en del grejer för att de ska kunna hålla fast vid den här höjningen. Du sa bland annat att Federal Reserve skulle vara lite hökaktigare än det då såg ut, de då såg ut att vara. Du sa att det behövde komma inte fullt som ut från ECB. Brexit var du inne på, som ju såg väldigt osäkert ut där i början på september, och handelskonflikten mellan USA och Kina, att vi behövde få lite mera positiva tongångar där. Och egentligen mer eller mindre har ju alla de här punkterna faktiskt kommit på plats. Är det därför de höjer?
Ja, det undrar ju jag också.
Ja, det är den här parallella världen som Anna efterlyser som vi skulle behöva.
Jag tror inte att det är därför de höjer, utan, men det är ju det här som är den stora frågan, och den kanske vi återkommer till senare. Men tittar man på svensk ekonomi och inflation, så finns det ju inte egentligen någon anledning att höja, tycker jag. Men är det så att man av någon anledning kapitulerar, att man liksom på något sätt har insett att en av världens mest expansiva penningpolitik inte har hjälpt, och att det finns trots allt risker med att ligga med negativ ränta, ja, då kan man ju förstå den här höjningen. För jag tycker liksom, utifrån deras tidigare resonemang, som då har varit väldigt inflationsfokuserat, men att dessutom då ha en, så att säga, en industri, en ekonomi som faktiskt viker just nu, då är det märkligt. Så att precis som Anna, jag har ingenting emot att man höjer räntan till noll. Tvärtom, vi har väl suttit i skuggdirektionen och röstat för det ett antal gånger under 17 och 18. Men att göra det nu, jag förstår inte riktigt. Någonting har ju hänt hos Riksbanken, jag är extremt nyfiken på, och tycker också att de kanske borde förklara vad som ligger bakom det här resonemanget. Men det kanske kommer.
Ja, just det. Den känslan du beskriver här är ju många på finansmarknaden som delar, att det är någonting i deras reaktionsfunktion som man brukar prata om, alltså vad är det de tar hänsyn till när de sätter räntan, som har ändrats. Vilket ju Riksbanken, som du är inne på Olof, har sagt att nej, det finns inget sånt, det finns ingen siffermagi här, noll betyder ingenting. Men om vi ändå utgår från att det är så, du var inne lite på det tidigare Anna, betyder det också då att nu är ribban högre för att eventuellt gå ner under noll igen, att de ser ändå, trots vad de då faktiskt säger, ett egenvärde med nollan, och att det ska ganska mycket till för att
man ska ju inte säga att det aldrig ska ner till minus igen. Men jag tycker mig kunna skönja ändå att det ska anses mer vara en krisåtgärd. Om det inte är så att det kommer enormt tydliga exempel på att den neutrala räntan är så låg så att räntan i stort sett måste vara negativ för att vara expansiv. För det är ju alltså avståndet mellan vad den här jämviktsräntan eller neutrala räntan, den här, vad vi kallar den, avståndet mellan den och den faktiska räntan som avgör hur expansiv politik de bedriver och hur stimulerande det är för ekonomin. Och den här, det är krångligt att vi inte kan observera den här räntan, utan vi kan ju observera ekonomin och försöka lista ut när räntan är på den här jämvikten i efterhand i stort sett.
Just det.
Skulle det komma oerhörda bevis på att jämviktsräntan är typ noll och att vi därmed behöver ha negativ ränta för att vara stimulerande, ja, då kommer vi ju allt oftare vara det såklart. Men jag tror att vi behöver mycket mer information för att kunna landa i att den här negativa räntan ska vara någonting annat än en krisåtgärd. Jag tycker också man kan se i protokollet att Martin Flodén inte är så sugen på allt för negativ ränta. Han säger inte att den måste vara noll, men han säger ju inte riktigt att han gillade när den var minus 0,5 som den var tidigare heller. Så att ja, jag tror att ribban är ganska hög för att vi ska sänka igen, vilket jag också tycker är fullt rimligt. fram tills vi har mer information helt enkelt. Ja. Men jag tror, apropå den här kommunikationen, så tror jag att problemet blir just det här att egentligen skulle varje penningpolitiskt beslut, tycker jag, vara en analys av nivån av räntan och ett eventuellt behov av att justera räntan. Vi är vana vid att bara prata eventuell justering. Det är det enda vi pratar om. Och då blir det svårt att säga att räntan ska höjas när ekonomin är på väg ner. Men då tar man ju för givet att nivån är bra från början. Men problemet för Riksbanken, tror jag, med nivådiskussionen är att man indirekt genom att diskutera nivån måste också kunna lyfta på locket och säga att vi kanske borde ha agerat annorlunda tidigare.
Man måste säga att vi hade fel.
Ja, och det är och där kommer problemet. Ja. Och det är därför jag tror att kommunikationen inför den här höjningen blir så himla stökig. Att egentligen det de skulle vilja säga. Vi skulle ha höjt tidigare till noll. Men vi gjorde inte det, men vi gör det nu och vi tror inte att det är så himla farligt.
Ja.
Men det säger de inte, och därför är det ingen som förstår riktigt varför.
Ja, ja. Olof, delar du bilden att ribban är högre för att gå under noll någon gång i framtiden igen?
Ja, men det måste jag göra. För jag delar mycket av det som Anna säger, både om jämviktszon och neutrala räntan. Men det är klart, höjer man i det här läget när ekonomin ser ut som den gör, ja, då är det klart att då ska det hjälpa mycket till innan man sänker räntan. Det måste ju bli liksom den snabba analysen.
Ja. Får jag fråga dig också, Olof? Vi har ju fått en ny ledamot i Riksbanksdirektionen, Anna Breman, som ju kom från posten som chefsekonom i Swedbank, och hon utsågs till chefsekonom av dig, om jag inte är felinformerad.
Ja.
Du var chef för all analys på Swedbank.
Ja, nej, men det är korrekt.
Du var med där,
även om vi var flera om det beslutet. Okay. Men,
hur som helst,
ja.
Vet du mer än vi andra om hur Anna Breman ser på de här sakerna? Hon är ju lite oskrivet kort som beslutsfattare. Hon har ju skrivit och pratat mycket om vad hon tror att Riksbanken ska göra, men hur hon själv ser på saker.
Ja, det är klart att jag gör, men frågan är om jag sitter här och pratar om det.
Ja.
Men jag kan väl säga så här, man vill ju gärna ha en fågelstatus på dem i Riksbanken. Hökar som då har en tendens att vara mer räntor upp eller höja, och duvor som så att säga allt annat lika vill ha lägre ränta. Och jag vet inte om det var Anna själv som svarade på denna frågan, men gjorde hon det inte så vet jag inte var jag har fått ifrån, men jag tycker det funkar rätt bra. Jag skulle vilja se på Anna snarare som en uggla. Jag har ju ändå varit med henne under ganska lång tid, och jag tycker hon har en synnerligen pragmatisk och självständig uppfattning om vart räntorna är på väg, och oftast så har vi haft samma uppfattning, och jag tycker hon är liksom duktig på det. Jag kan faktiskt inte labla henne på det sättet, eller sätta den stämpeln på henne, utan en uggla, orädd men klok. Sen får vi se. Det är rätt spännande att komma in i Riksbanken nu.
Ja, det var ju ett imponerande icke-svar på frågan, får man säga. Ja. Samma som Christine Lagarde gav för övrigt på sin första presskonferens som chef för ECB.
Ja, men det lär man sig efter 100 poddar, Victor, ändå kunna säga någonting. Men, som sagt,
får man lägga till något mer om Riksbanken nu ändå?
Ja, men gör det!
Måste. För att det som är ännu mer intressant, tycker jag, med den här höjningen då, som vi inte ens säger eventuell inför, utan vi har bestämt oss nu för att den kommer imorgon, det är ju reaktionerna kring den, kan jag känna. Vi hade KI förra veckan som var ute och sa att den borde stoppas. Jag vet inte exakt om det var ett direkt citat, men det var ändå i tidningen en ingress att de rekommenderade att den här inte skulle genomföras och så vidare. Och vi har andra ekonomer som tycker att det är oerhört konstigt med den här höjningen och är väldigt tydliga kring det. Jag tycker lite att just den här höjningen från en så låg nivå till en så låg nivå som har kommunicerats, om än otydligt, men tydligt på sätt och vis, för man har ändå sagt att den ska komma.
Det är tydligt att den ska komma, lite mer otydligt varför.
Men att den får så stora proportioner. Vi pratar 25 punkter till noll. Om det här är en extremt stor sak, så tycker jag att man som konjunkturbedömare behöver lyfta blicken lite och fundera på lite mer en helhetsbedömning.
Ja.
Så det tycker jag är intressant också med den här höjningen.
Ja, Olof, du sitter och viftar här.
Ja, nej, jag kan bara konstatera, även om jag delar mycket av det Anna säger, så är det ändå ett faktum att det här noteras. Det har varit hyfsat gott om artiklar både i Financial Times och inte minst i sista numret av Economist, där man då spekulerar lite om Riksbanken, världens äldsta riksbank, nu också är den första centralbanken som så att säga lämnar negativa räntesyndromet. Jag ska inte säga att de säger att man kapitulerar, men undertonen finns där. Och att Riksbanken skulle då eventuellt kunna vara en föregångare för de andra centralbanker som ligger kvar med negativ ränta. ECB, Schweiziska nationalbanken, Bank of Japan med flera. Och det var det de fokuserade på. Så att det skulle ju kunna vara viktigt. Det beror ju liksom lite på den kommunikationen som borde komma från Riksbanken, men som vi fortfarande saknar.
Nej, men jag håller med. Det är ju toppen. Jag tycker att det är toppen att de, det är bra om de är föregångare här. Och vi kan ta nästa podd eller på så här, som vi sitter och snackar om. Vad ska de göra nu istället då? När de ska ha räntan kvar på noll och inte göra så mycket andra grejer, håller jag på att säga. Men förstår vad jag menar. Jag är ändå mer intresserad av att det framställs som en väldigt knäpp sak att höja. Och jag kan tycka att man har olika åsikter om det, absolut, huruvida man tycker man ska höja eller inte. Men jag tycker att man överdriver proportionen om man tänker att det är det galnaste som har hänt.
Nu lämnar vi Riksbanken, kanske återkommer vi senare i programmet då. Men vi ska också ta upp lite grann andra ämnen som har varit aktuella i podden under hösten. Har ju varit dels handelskonflikten mellan USA och Kina, och sen egentligen i 3 år eller 3,5 år Brexit, som ju i somras såg ut att vara nästan 50-50-läge, eller till och med ännu värre om det skulle bli en avtalslös Brexit. Nu finns det ett avtal. Boris Johnsons konservativa parti vann stort i valet i Storbritannien i förra veckan. Och att det har liksom lugnat ner sig kring båda de här frågorna. Det har ju kommit ett fas 1-avtal på plats bland USA och Kina. Hur viktigt är det, Olof? Många brukar säga att ja, visst, men
de här problemen får... bara först, är du på handelskrig eller på Brexit?
Ja, båda två, jag tänker, ja, det var många frågor. Vi håller ihop dem så att säga, som båda två
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Det ska våta filtar, tror jag beskrev de här i början.
Ja.
Och som ju har torkat lite.
Och det är väl klart att det kunde ju blivit värre. Och det har det inte blivit. Och därför så reagerar ju finansmarknaderna åtminstone inledningsvis positivt på Brexit. Sen kom det lite smolk i glädjebägaren när Boris Johnson då eventuellt vill rösta bort den här förlängningsperioden som man kan få om man inte löser utträdet under de 11 månaderna man har på sig. Och det ska jag säga, är inte många som tror att man kommer lyckas med. Boris Johnson har ju sagt att han vill ha ett avtal liknande Kanadas, och om jag inte minns fel så tog det 7 år att ta fram det avtalet med EU, och det ska de då försöka lösa på 11 månader. Och vad det just gäller snabbhet och smidighet är inte någonting som har kännetecknat den här processen. Men som sagt, vi har ju kommit ifrån, alltså processen är ju idag lite klarare. 31 januari så påbörjas processen. Och allt annat lika ska den vara klar om 11 månader. Fixar de det, fine. Det är om de gör det eller ej som är det viktiga. Tittar man sen på handelskriget USA mot resten, får man väl säga, så har det ju varit mest fokus på konflikterna mot Kina. De blev då inte heller värre. Men man ska komma ihåg att de tariffer och tullar som redan är på plats, motsvarande någonstans 360 miljarder US-dollar, så är det faktiskt bara inte riktigt en tredjedel som omfattas av det här avtalet. Så att många tullar ligger ju kvar. Och samtidigt så har ju då Trump hotat att införa nya tullar mot Brasilien och Argentina vad det gäller stål och aluminium. Och som en hämnd mot ett ökat skatteupptag från digitala företag i Europa har han hotat med att införa tullar på franska lyxprodukter. Han har via sin handelsrepresentant Lighthizer börjat vrida blicken mot Europa, strålkastarljuset, och tycker att liksom nu är det nästa område där vi ska liksom balansera flödena, va? Så att det kunde varit värre, men att liksom tro att allting är bra, det tycker jag är att ta i.
Ja, okej. Okay. Anna?
Ja, det är tråkigt att vara så dyster när man får positiva besked. För att vi får väl vara glada för det ett litet tag, höll jag på att säga, det här fas 1-avtalet och att Brexit... Vi går åtminstone vidare till nästa fas, tänker jag, i Brexit. Att det kommer att fortsätta stöka, men vi har åtminstone tagit oss ett steg ytterligare i den här processen. Men jag tror att det här kommer att fortsätta stöka, kommer störa marknaderna i perioder, absolut, under nästa år också vad det gäller handelsavtalet. Eller handelsförhandlingarna då från USAs sida, så mycket riktigt vänder blickarna åt väldigt många fler håll än bara Kina. Så beror det ju såklart på vem som vinner presidentvalet nästa år, exakt hur långt draget det här kommer bli. Men fram till dess absolut att vi kommer under omgångar att diskutera det här och vara oroliga för det på marknaden. Ja. Däremot så tycker jag att generellt sett så står vi ju ut med den här typen av oro på ett bättre sätt än vad vi har gjort tidigare. Eller bättre, det beror på hur man är lagd, höll jag på att säga. Det kanske också betyder att vi inte tar risken på riktigt tillräckligt stort allvar och så vidare heller. Men marknaden är mer stabil utifrån de här utsikterna, tycker jag, än vad vi har varit tidigare. Men det kommer komma tillbaka, och i USAs del så ser du väldigt mycket som en del av den politiska processen fram till valet. Att Trump kommer gå på hårt i perioder, och sen kommer han vara tvungen att backa hem om det blir lite för stökigt. Då kommer han skylla på Fed istället om ekonomin inte går toppen, och då kommer han pressa dem och försöka få fram fler räntesänkningar och så vidare. Han var ute bara i veckan nu igen och påtalade att räntan borde sänkas. Så det här den här dansen kommer fortsätta. Och sen får vi väl det stora frågetecknet och det stora frågan man får ställa sig helt enkelt är ju vem som vinner valet nästa år. Ja. Beroende på hur länge det här ska fortsätta.
Ja, jag vill skjuta till att det här avtalet då, som man är överens om muntligen med Kina, det ska ju faktiskt skrivas på i januari. Ja. Och det är ändå Trump vi har på ena sidan av förhandlingsbordet. Vilket innebär att det kan ju alltid komma en del nyheter eller oväntade reaktioner. Ja. Åtminstone baserat på hur han har agerat hittills.
Okej, men på marginalen positivt. Om vi liksom backar igen och ser hur det såg ut i september, som man vill säga att
absolut.
Det här är två
det
bra...
Det är bättre än att det inte hade hänt.
Ja, okej. Bra. Tack för det. Då går vi över till spaningarna. Anna, vill du börja? Du har med dig indikatorkritik, kanske man kan säga.
Ja, men precis. Eller kritik. Filosofering kring...
Oj. Ja, det låter bra.
Framåtblickande indikatorer och den realekonomiska utvecklingen. Det låter som en riktig kioskvältare, eller hur?
Ja. För lyssnarna på det här programmet så tror jag att du ligger helt rätt.
Ja. Mina öron växer nu.
Ja, det är bra. Det är mycket bra. Men jag tycker väl lite att det här året har varit spännande i det avseendet att de här framåtblickande indikatorerna har ju sjunkit ganska kraftigt. Om vi tar USA som exempel, så ISM då, den här väldigt viktiga indikatorn som alla tittar på för att förstå både
inköpschefsindex
för tillverkningsindustrin ska man ju lägga till också. Mm. Och den är ju liksom, kan man tycka, ganska smal. Det är stora företag som svarar på den och det är tillverkningsindustrin. Jag menar, det har ju i omgångar diskuterats hur rimligt det är att den skulle ha så stor vikt med tanke på att det finns så mycket annat i ekonomin, om man nu ska bredda blicken och tänka att det här ska vara en tidig indikator på vart resten av ekonomin är på väg. Men det har ju historiskt visat sig funka väldigt bra, att tillverkningsindustrin är snabba på att se de här vändpunkterna. Så även om de inte är de är ju en minskande del av ekonomin när tjänstesektor och så vidare växer fram och blir allt tyngre. Jag menar, USA har ju alltid haft en väldigt stark konsumtion som del av sin BNP och så vidare, som har med helt andra faktorer att göra. Men de har ju varit snabba då, de här inköpscheferna i tillverkningsindustrin, och ser de här globala vändpunkterna. Och därför så har den indikatorn haft väldigt mycket vikt. Den har ju också stor effekt på inte bara vad man tänker att realekonomin är på väg, utan marknaden vill ju springa före, så på börser och så vidare med följdeffekter. Och jag tycker att det inte riktigt verkar se ut som vanligt. Jag tycker att de överdriver indikatorerna på ett sätt som, om vi blickar till innan finanskrisen, att man inte upplevde på riktigt samma sätt. jag tycker inte att det finns ett svar på det här ännu. Och jag tycker också att det ser ut som att de har överdrivit på uppsidan likväl som de har överdrivit på nedsidan nu kanske.
Ja, de var ju på väldigt höga nivåer för 2-3 år sedan.
Ja, som här inte heller syntes i realekonomiska data. Ja. Möjligen på börsen då, om man ska tycka att det är en indikator även för det, så har ju börsen varit lyrisk under perioder. Mm. Men realekonomin har ju inte varit på riktigt de där euforiska nivåerna som de här indikatorerna har tecknat. Och det tycker jag är lite intressant som sådant. Är det ett strukturellt skifte här kring att dels inköpscheferna, de lever kvar i att vi har mycket större konjunkturella svängningar i ekonomin än vad vi de facto har? Är vi på väg i en period där de här svängningarna är mycket, mycket mindre och att det successivt är så att alla vi aktörer i ekonomin kommer att anpassa oss efter det och förstå att det är så? Alternativt så är det liksom famous last words, att nej, nu det kommer och det blir jättestora svängningar i realekonomin också framöver. Det blir väldigt intressant att se. Men också den här strukturella förändringen som vi ju i alla fall västvärlden är väldigt mycket inne i. En strukturell förändring kring att tillverkningsindustrin blir som del av ekonomin mindre. Sen anlitar de ju väldigt mycket tjänster och så vidare, så det är allt svårare att separera de här från varandra. Men ändå tjänstesektorn blir allt tyngre. Jag tänker att det är liksom, vi pratade om att Black Friday och så vidare boostar siffrorna i Sverige. Jag tänker att den konsumtion vi kan ha framåt om vi ska vara hållbara är ju tjänstekonsumtion egentligen. Jag menar, istället för att bara köpa en massa prylar, kan man se den trenden i det här också, att det ytterligare ger en boost till tjänstesektorn som gör att det här faktiskt blir en indikator som inte är lika relevant längre när vi blickar framåt. Mm. Så att jag sitter tyvärr inte inne på alla svaren, men jag tänker att det där är någonting att hålla ögonen på, så det passar väl bra som spaning, tänker jag. Och kanske då möjligen slutsatsen blir den här gången att vi är på spaning efter den där lågkonjunkturen i USA som aldrig kom. Återigen ett kaxigt uttalande, och sen kommer det jättedålig BNP-siffra då. Så får vi ta det i nästa podd. Aha. Hur kunde det bli så?
Kul att det kommer
men
nya poddar
här. Jag tycker ju att ekonomin där har ju verkligen inte blivit så svag så som man kanske hade befarat. När vi gick.
Nej, det var ju många som pratade om recession 2020, var ju ett vanligt diskussionstema. Ja.
Och jag menar att det är en ekonomi som inte växer fantastiskt fort, men den är stabil, den skapar jobb. Vi såg att byggande var nästan, ja, man ska inte säga all time high höll jag på att säga, men det var väldigt höga siffror från byggsektorn till exempel häromdagen. Industriproduktionen överraskade på uppsidan. Många nya jobb.
Mm.
Det ser helt okej.
Så att frågan är då, kan man lita på de här indikatorerna?
Ja.
Kolla det. Olof, någon snabb reflektion innan du spanar på eller skriver under på allt?
Nej, det är omöjligt att skriva under på allt. Okay. Det var väldigt mycket. Men jag tycker ändå, ett resonemang som Anna var inne på som är väldigt intressant, det är ju just det faktum att konsumtionen idag är så att säga det som ändå håller den globala ekonomin lite under armarna. Och samtidigt då så vet vi att vi måste hushålla med jordens resurser. Vi ska minska konsumtionen, återvinning, hållbarhet, och att man då måste konsumera mer tjänster och mindre av varor framöver. Och liksom hur den här symbiosen kommer att se ut, utan att man liksom offrar tillväxt och alltihopa, det kommer bli extremt intressant, det tycker jag.
Ja, bra, då så, vad har du för spaning?
Ja, men jag har ju snöat in på Riksbanken då,
ja,
så
det
att,
är det, okay.
Jag är ledsen, men det är vad det är. Jag tycker det är så. Så min spaning är ju då lite, när vi så småningom får reda på vad det är som faktiskt ligger till grund för det här, den här höjningen, och om det är någonting som har förändrats, så jag har liksom tagit fram olika alternativ och vad det skulle kunna vara. Och om man då följer, så att säga, det skrivs ju alltid mycket om Riksbanken, och alla har kommentarer, inte minst Anna, jag själv och framförallt du, Viktor. Men det har ju varit ett, så att säga, ett drev mot Riksbanken under stundom när kronan var som svagast, när en euro kostade en bit över 10,90 och en bra bit över 11 på Forex för en vanlig människa. Det är möjligt att de har tagit åt sig av den. Det kan ju också vara så att, precis som Anna är inne på och de flesta bedömer, att reporäntan oavsett nivå kommer att ligga still under väldigt lång tid. Och då, om man så att säga köper in i det, ja, då kanske det kan vara bra att ha räntan på noll istället för negativa. För att det är nog så att många människor har svårt att ta till sig resonemanget om neutral ränta och så vidare. Utan noll är så att säga bättre än en minusränta. Det är någonting konstigt. Det skulle kunna vara en anledning. Eller så har man faktiskt insett då att det är andra krafter som har hållit ner inflationen under lång tid. Och det har vi pratat om i den här podden vid massor med tillfällen. Det är Kinas inträde, det är globalisering, det är digitalisering med pristransparens, det är förbättrad logistik och att handeln övergår ifrån butik till nät. Och ja, jag kan fortsätta. Och att man då faktiskt har insett att de här gamla historiska mekanismerna inte fungerar längre. Det skulle kunna vara så. Jag vet ju inte naturligtvis. Och jag tycker också att det är intressant, som vi var inne på tidigare då, att vissa som då, och det vet jag ju under sedan lång tid i marknaden, att det har funnits en uppfattning åtminstone utomlands att ibland så att säga Riksbanken är då en föregångare inom avsnitt av innovativa och ganska orädda. Och som då Economist insinuerar, är det här den första centralbanken som överger så att säga tron på negativ räntor och så vidare. Jag ser ju väldigt mycket fram emot den här förklaringen.
Tror du att du kommer få den här förklaringen?
Jag vet inte.
De har inte gödslat med det riktigt hittills.
Vi har ju fått den här utredningen av Riksbanken som Delén gick igenom. Och det hintas ju på sina håll att man skulle kunna ha ett mål utöver prisstabilitetsmålet som är alltså lite mer likt det mål som duala mål som Federal Reserve har i USA med ett arbetsmarknadsmål. Man har pratat om tillväxtmål och så vidare, men att man då ger lite handlingsfrihet. För jag tror just inflationsmålet, med tanke på vad åtminstone jag tror gör att inflationen har varit så låg under så lång tid, så kanske inte penningpolitiken har haft samma möjligheter att påverka som förut. Som alltid, framtiden får ju utvisa det, och just i det här fallet så det saknas ju väldigt mycket forskning på negativa räntor, för det är liksom första gången vi har det.
Mm.
Så att, men som sagt, jag kommer ju tillbaka till att jag vill ju fortfarande ha jag vill ha reda på, eller jag är väldigt nyfiken på diskussionerna som föranleder det här, för jag förstår det inte riktigt. Sen, precis som Anna, det är klart att jag inte har någonting emot och tror inte det är någon jätteeffekt heller om räntan ligger på minus 0,25 eller 0. Det är bara det att för att liksom ha en framtida tro på vad Riksbanken ska göra, så måste man ju för sjutton veta vad är det som får dem att gå åt något håll.
Ja, ja. Anna, väldigt kort, någon tanke om detta?
Nej, men jag håller ju med om att det vore ju jätteintressant att få reda på ett lite mer matigt protokoll i julklapp.
Det är vad du önskar dig i julklapp. Ett lite mer matigt protokoll.
Som faktiskt liksom går igenom på grunden där. Hur gick den här diskussionen?
Ja, det tycker jag är värt en applåd. Ja. Ett matigt protokoll i julklapp. Ja. Det är vad du vill ha,
Anna. Det är
väl
inte insnöat?
Nej, inte alls. Inte alls. Det är fullt normalt. Oj, jag blir alldeles till mig. Jag vill också ha ett sånt. Ja, bra hörni.
Varför ska hon få det? Det var ju jag som har suttit och skrikit efter det nu.
Ja, men Olof, det läggs ut på internet.
Jaha, förlåt.
Allmänheten får det här.
Jag glömde det.
Billigt talat. Ja. Bra, då är det en punkt kvar. Det är veckans viktigaste. Och det handlar ju om vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden. Händer inte jättemycket på marknaden.
Nej,
Anna, man får inte... vad är veckans viktigaste?
Veckans viktigaste är att se en bra serie på någon streamingtjänst.
Ja,
tänker
bra.
Jag. Jag kan ge tips.
Ja, okay.
Ja, Gates. Det finns en dokumentär om Gates.
Som är Bill Gates.
Ja, precis. Ja. Väldigt spännande. Den kan man kolla på. Ja.
Tänk om
den
har ett grindintresse. Jaha, liksom,
just det. Nej, precis. Nej, ja, men det var bra att du spesade det.
Ja, bra. Mm. Microsoft. Bra. Olof, veckans viktigaste.
Ja, nej, men vi har ju pratat om Riksbanken, vi har pratat KI, det kommer det kommer lite siffror från Tyskland och så vidare, men jag menar, det är ju ingenting att bråka om när det är julhelg.
Nej.
Veckans viktigaste för mig, det är fredag 17.00 när man äntligen får checka ut och gå in i julhelgen. Det ser jag jävligt mycket fram emot.
Toppen. Okej, hörni. Stort tack för idag, stort tack för terminen. Detsamma till dig, er som har lyssnat där ute. Nu tar vi juluppehåll och så är vi tillbaka i januari. Hej så länge!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. ansvarig utgivare Peter Fällman.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.